Norske journalister anklages stadig for å være venstrevridde. Og igjen kommer det frem I den store norske medieundersøkelsen presentert ved Nordiske Mediedager at journalister står langt lengre til venstre enn befolkningen generelt. Norsk journalistikk venstrevridd? Rødt-politiker Sofia Rana vil stanse en boklansering på Litteraturhuset I Oslo. Litteraturhuset har leid ut lokaler til en omstridt høyreorientert forlegger som skal gi ut en bok om Fridtjof Nansen fra 1898 på nytt. Rødt-politikeren mener at forleggeren bruker Nansen til å legitimere et ytterliggående syn. Burde Litteraturhuset trekke arrangementet slik Rødt-politikeren foreslår? Allerede før finaleuken hevdes Ukraina å ha vunnet Eurovision Song Contest. Eksperter mener landet kommer til å få en masse sympatistemmer fra nabolandene I Europa. Selv om Eurovision hevder seg som en apolitisk musikkkonkurranse, den stadig tema for hete politiske debatter. Men det egentlig et problem? Du hører på Etikk og Estetikk, presentert av Hedvig Boligforsikring. Podcasten tilbake I sin tredje sesong og fjerde episode. Produsent Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg og programleder det meg, Danby Choi. Vi skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører.
Visste du at Hedvig 100% digitalt? Med forsikringsappen Hedvig får du empatisk behandling av ditt personlige serviceteam. Alt ved dine fingertupper. Meld din skade og få saken løst på minutter I Hedvig-appen.
Med meg I studio har jeg jurist Anine Kjærulf. Kjærulf førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet I Oslo og spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Hun har vært rådgiver for Europarådet, advokat og senioradvokat I advokatfirmaet Schjøtts prosedyreavdeling og vært dommerfullmektig og dommervikar ved Ringerike tingrett. Hun ble I 2013 kåret av Natt og Dag som årets og ble beskrevet som en forbilledlig formidler av juss I den offentlige debatten. Hun har senere blitt tildelt prisen Norges forskningsråds formidlingspris og akademikerprisen, begge for hennes engasjement I spørsmål om ytringsfrihet og menneskerettigheter. Senest har Kjærulf ledet et regjeringsoppnevnt utvalg som skal undersøke ytringsfriheten, eller som undersøkte ytringsfriheten I akademia. Velkommen til deg, Anine Kjærulf.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
Du kanskje landets aller fremste på ytringsfrihet. Hvordan startet egentlig denne enorme interessen for denne rettigheten?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg den fremste. Det mange flinke folk, heldigvis. Men jeg ramlet I denne gryten da jeg var liten advokatfullmektig og jobbet I denne prosedyreavdelingen som du nevnte, for der var det fra gammelt av en sånn medieportefølje, og vi representerte da mediene når de ble saksøkt, som de av og til ble, for å ha ja, krenket noen, eller spredt privatopplysninger, eller andre ting som det jo ikke lov å gjøre. Og da var det jo ofte å argumentere for ytringsfriheten mot disse andre rettighetene, da, eller finne en balanse som gikk I våre klienters favor. Og det var på et tidspunkt hvor den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som jo bindende for Norge, begynte å få innflytelse, og hvor akkurat ytringsfrihetsjussen ble veldig viktig. Da det kom tre saker mot Norge I Strasbourg, hvor Norge ble dømt I alle sammen for ikke å ta godt nok vare på ytringsfriheten. Så plutselig så ble det veldig behov for å gruble litt mer på den jussen.
Ja, fikk du et personlig ønske om å grave mer I ytringsfrihet da?
Ja, jeg fikk egentlig, det var der hele tiden, men så ble jeg veldig nysgjerrig på hvordan, for det som skjedde var jo ikke at lovgiveren vår, Stortinget, tenkte noe mer prinsipielt om ytringsfrihet og endret loven. Det som skjedde var at domstolene måtte avveie disse sakene på nye måter. Og av og til så kan man jo tenke at det at domstolene bestemmer ting, det går litt på tvers av maktfordelingssystemet, for det det egentlig lovgiveren som skal gjøre. Men det viste seg at domstolene var en slags sikkerhetsventil for ytringsfriheten I den perioden. Så jeg ble veldig nysgjerrig på domstolenes demokratiske rolle, så det var det jeg endte opp med å skrive avhandling om, men da foranledigget av denne bakhistorien.
Og til tross for en såpass stor interesse for ytringsfrihet, så takket du på et tidspunkt nei til å lede ytringsfrihetskommisjonen. Hvorfor det?
Det var flere grunner til det. Både var det et mindre juridisk mandat I den kommisjonen, og så var det, det nok mitt syn at det ikke på det juridiske feltet egentlig slaget står om ytringsfriheten, det på måten ytringsfriheten fungerer eller ikke fungerer I praksis, altså ytringskulturen og måten offentligheten vår fungerer på, det ikke jeg som jurist egentlig noen ekspert på å finne ut av. Og så kom det på et tidspunkt hvor jeg akkurat hadde tiltrådt en stilling på universitetet som jeg I nå, sånn at det var rett og slett litt vanskelig å få det å gå opp, så tilsammen så gjorde det at jeg takket nei til den kommisjonen, og fordelen med det, det var jo at Kjersti Løken Stavrum kom inn som leder I stedet, og hun har gjort en fabelaktig jobb I den kommisjonen, og jeg gleder meg veldig til å lese den utredningen når den kommer.
Ved Anine Kjærulfs venstre side sitter Farid Shariati. Shariati tidligere politiker I Miljøpartiet De Grønne, hvor han hadde stillingen som sosialpolitisk talsperson og var kommunestyrerepresentant I Vadsø. Han var også MDGs første kandidat for Finnmark sist stortingsvalg. Shariati sluttet som yrkespolitiker da han tiltrådte som generalsekretær I rusorganisasjonen Preventio, hvor han nå jobber. Mannen utdannet barnevernspedagog med fordypning I samisk minoritetsperspektiv fra Universitetet I Tromsø, og arbeidet med institusjonsarbeid, asylforvaltning, integreringsarbeid, prosjektledelse og forebyggende arbeid, ikke mindre. Shariati jobbet I ulike felt innenfor det sosiale arbeidet, som med temaer som radikalisering, voldelig ekstremisme, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold. Han daglig leder styreleder og eier også ved kompetanse for veiledning og inkludering AS, hvor han bistår og tilbyr I hovedsak kommuner og fylkeskommuner tjenester innenfor helse- og sosialfaglig sektor. Velkommen til deg, Farid Shariati.
Tusen takk.
Du, radikalisering, voldelig ekstremisme, negativ sosial kontroll og så videre og så videre. Jeg trodde det bare var folk på høyresiden som brydde seg om disse tingene. Finnes dette problemet?
Ja, det finnes det, og det særlig de siste 14 årene så har jeg jobbet I Finnmark. Og har haft et nordnorsk perspektiv på de her tingene, og det overrasker veldig mange når jeg forteller om at liksom, for det første ikke dette noen fenomener som forbeholdt, vad ska man säga, icke-vestlige invandrere. Men det många som också överraskas när man tar upp statistik om att liksom bland de mest lyckade miljöerna är kanske kristna miljöer I detta landet. Och I Finnmark så är det väldigt mycket tvangsäktenskap eller ting som är I gråzona, människohandel som utförs av vita norska män för exempel. Och det är väldigt många som blir väldigt överraskade av det. Så det är fenomener som berör oss alla och som är högaktuella norska fenomen.
Du har mange hatter på deg. Hvordan klarer du å håndtere å være både MDG-politiker, narkolobbyist og tilby sosiale tjenester til kommuner samtidig?
Nei, men jeg håndterer vel nu ved å ikke være alt det lenger.
Okay. Godt håndtert.
Nei, men tidligere så har det vært veldig tydelig på å vite hvilke roller man har, hvilke forventninger som til I rollen, og var tydelig på ikke blande de ansvarsområdene om av og til overlapper.
Men hva det du ikke nå lenger?
Altså, nu jeg ikke politiker lenger. Jeg vil si at jeg lobbyist. Jeg aldri vært en narkolobbyist. Jeg vil heller kalle meg for menneskerettighetslobbyist. Jeg driver med politikk, men ikke med partipolitikk lenger.
Ja, for hva det Preventio står for?
Preventio, vi en paraplyorganisasjon I sivilt samfunn. En av to paraplyer I sivilt samfunn, og så finnes det tredje paraply også, som representerer både offentlige og sivile. Og der det andre paraplyen aktivt kanskje samler de konservative kraftene, så samlar väl Preventio de progressiva organisationen som har rus huvudsakligen som sitt nedslagsfält. Men vad är då, jag brukar ställa spörsmål, vad är rus? Snackar vi om justis? Snackar vi om social? Snackar vi om hälsa? Det är ju ett fält bland många fält. Så våra medlemsorganisationer jobbar ju också i tillöpande fält. Och jag menar också att det är viktigt att man sätter rus och den slags ting i en större social kontext för att skickligt förstå det.
Jag förstår. Och vi ska sätta flera ting i större kontext för att förstå det här också. Vi ska över på första tema.
Jag heter Sofia Lise och du hör på Etik och Estetik, en podcast från Subjekt.
Norske journalister anklages stadig for å være venstrevridde. Og igjen kommer det frem i den store norske medieundersøkelsen presentert ved Nordiske Mediedager at journalister står langt lengre til venstre enn befolkningen generelt. Er den norske journalistikken venstrevridd, Anine Kjærulf?
Ja.
Og hva tenker du, Farid Shariati?
Nei.
Er det egentlig et problem at... Venstresiden er overrepresentert blant journalister, Anine Kjærulf.
Jeg tenker at fravær av mangfold i tenkning alltid er en utfordring i miljøer som er avhengig av å stille nye spørsmål. Så sånn sett så er det uheldig at det er for homogent. Og det hadde det for så vidt vært om det var på den andre siden også. Hva de sier at det er hvor alle tenker likt, det er det ingen som tenker. Så ille er det definitivt ikke, og journalister er profesjonelle folk og er opptatt av å søke sannhet og utfordre sine egne fordommer, for det er man jo stort sett klar over at man har. Men mangfoldet i ideer og mangfoldet i innfallsvinkler til spørsmål, hva man kommer på og grubler på, det tror jeg blir mindre når man omgås mennesker som tenker likt som en selv.
Vi kan jo legge til statistikk i alle fall litt, og det viser seg altså at 42,3% av journalistene ville gitt Rødt, SV og MDG et flertall, mens i Norge generelt er dette marginale partier. Og endring fra i fjor, det er altså i positiv retning da, hvis mangfold er målet og representasjon, fordi at den synker fra 42,7 i fjor til 42,3 i år, en bitteliten endring. Men du mener altså ikke at det er et problem. Hvorfor ikke?
Ja, så jeg vet ikke om jeg vil karakterisere norsk presse som venstre, særlig som venstreorientert i utgangspunktet. Det er vel mest det jeg sier nei til. Om spørsmålet hadde vært, er norsk presse veldig homogent, så vil jeg gi et rungende ja, i likhet med hur norsk næringsliv er homogent, hur norsk politik er homogent, hur beslutningskjeder generelt, högre upp man kommer i hierarkiet, eller yrker där man har höjd definitionsmakt, är homogena. Alltså hur ska vi måla om det är heterogent sammansatt? Vi ska ju måla det för exempel på andra mått än politiska meningar. Man kan måla det i form av etnicitet, man kan måla det i form av funktionsnivå, kön och så vidare. Och där ser vi ju att de två största minoritetsgrupperna i samhället är ju generellt oftast de som är frånvarande när man ska checka mångfald och sånt. Och jag tror att det hade varit med och bidra till ett mer spännande, sammansatt, journalistiskt, vad ska man säga, präg då, och journalistiskt hantverk i Norge. Jag syns att generellt så är väl kanske inte norska medier så väldigt, det är inte vilken sida de tillhör. Det är väl mer, jag skulle efterlysa egentligen mer lite sån kritiska spörsmål.
Ja, og kritiske spørsmål, Anine Kjærulf, kan ikke det egentlig være helt sånn uavhengig av hvor man selv står politisk? Er ikke journalistikk egentlig en profesjon hvor det handler om å klare å stille spørsmål fra begge sider? Er det så viktig hvor de selv står og hva de selv stemmer?
Nej, det var derfor jeg innledde med å si at jeg tenker ikke at hovedproblemet er at de er på den ene eller den andre siden. Jeg tenker at hovedproblemet er at de tenker for likt. Og det synes jeg har sett, nå har jeg jobbet med ytringsfrihet og holdt det på det som felt, men også da jeg jobbet som advokat for pressen, så da kan man jo selvfølgelig gå helt ombord i sin klient og heie på dem et og alt, og det blir, sånn blir man sikkert preget, men det er jo, var jo merkbart, synes jeg, allerede da, noen sånne åpenbare blindspots i pressen, altså hvor lite villig man til å ta selvkritikk, det jo en ting. Det jo egentlig veldig dårlig fremdeles, vil jeg si. Helt gjennomgående, hvis man har gjort en feil, og man har hengt ut en eller annen person i ukesvis på forsiden, og så viser det seg at det var kanskje ikke så ille som man trodde, så den opprettingen som skjer, og den beklagelsen som skjer, den ganske minimale forhold, og sånn har det i grunn alltid vært. Men det jo også det at man i veldig liten grad kritiserer hverandre. Og det at man står sammen i prinsipielt viktige spørsmål, og forsvarer pressens autonomi og frihet, den type ting, selvfølgelig helt avgjørende. Men det, tenker jeg, av og til kommer i veien for sunn kritikk mellom mediene. Det litt bedre de siste kanskje 5-10 årene, men fremdeles et utrolig stort rom for at norske medier stiller kritiske spørsmål også til hverandre.
Men i denne debatten pulserer jo og aktualiseres hvert eneste år, fordi at da presenteres disse tallene, og da det ofte noen som sier at journalistikken er venstrevridd, og så husker jeg noen svarte for noen år siden at journalistikken ikke venstrevridd, men norske journalister venstreside folk. Men også om journalistikken så handler jo dette om å utfordre makten og de rike, og det er så, en så sentral del av det journalistiske oppdraget da. Det ikke greit at den typen Robin Hood-tenkning overrepresentert i blant journalister?
Jo, jeg ikke så, som sagt, så bekymret for at det at den står på den ene siden eller den andre siden, og jeg tror i noen grad at det vil være korrelasjoner der. Hva som er årsak og virkning er jo ikke så lett, ikke sant? Hvem det som søker seg til disse yrkene? Hva det som gjør at du har den driven? Har du kanskje en mer progressiv retning i din verdensanskuelse. Det kan være mange grunner til dette, og også at man blir påvirket av den jobben man gjør, selvfølgelig. Det som så det ikke noe problem i seg selv, og som sagt, journalister profesjonelle. De skal gjøre en sannhetssøkende jobb uansett. Så jeg tenker at hovedutfordringen ligger egentlig i homogeniteten. Det som en utfordring, det jo, hvis du tenker deg, i samfunnet så har du hovedsakelig to sannhetssøkende institusjoner. Det mediene, og det akademia. Den homogeniteten, meningsmessig eller ideologisk, om du vil, knyttet til partier som finnes i mediene, overlapper ganske presist med den samme homogeniteten i akademia. Det våre to sannhetssøkende institusjoner preget av den samme ensrettingen, det en betydelig utfordring, og vanskelig egentlig helt å forstå at det har vært så lite, altså det jo fokus på dette hvert år, som du sier, men at likevel at det blir så lite diskutert, fordi...
Jeg føler det Kristin Clemet alene som driver og drar opp den tematikken.
Ja, og da kommer det liksom veldig fra den ene siden, så det blir ikke alltid, jeg vet ikke om det liksom alltid har den virkningen det man kunne ønske at det hadde, men jeg bare tenkte jeg skulle si om det, at det overlappet der i de to sannhetssøkende institusjonene, det tenker jeg en betydelig utfordring, for de bør jo definitivt selvfølgelig hjelpe hverandre med å få frem sannhetssøkende fremgangsmåter, men også være kritiske til hverandre på en god måte.
Alltså jag syns ju mycket av det Anina säger är värt att ställa sig bak. Jag vill ju inte, det är väl vanskeligt att se vad som är huvudutfordringen, men jag vill ju peka på ett par ting som är väldigt utfordrande. Det ena är ju, jag skulle önska egentligen att journalister generellt över hela landet var lite mer bevisste sin roll. Och vara lite mer kritiska, inte nödvändigtvis först och främst till varandra, men myndighetsfolk. Jag syns att det är en av de tingen som man kan reflektera mycket mer över är vad sker när vi har allt för hög okritisk tillit till myndigheten. En del av de fälten som vi jobbar i Preventio och vad medlemsorganisationen gör, så ser vi, jag har sett särskilt de sista 12 månaderna, så är det avdäckat ganska mycket missbruk av positioner, lovöverträdelser, av och till straffbara handlingar och så vidare, och ont värre. Det pågår ju 2 stycken en granskning av detta, av politietaten i sig kön. Mer av detta skyldes nog att, och väldigt många uttrycker en viss frustration för media, som nog är egentligen en frustration som handlar om att man skulle önska att media inte bara var en mikrofonstativ då för myndighetsfolk. Att det är legitimt att ställa några kritiska spörsmål om narrativet som presenteras från offentligheten. Att det är gitt att det de presenterar är sant eller att det har samma förankring i publikum som man vill låta som att det gör. Det andra som jag tror är viktigt att man också ser över när man ska kritisera media i den grad, det är att se vad är de faktiska rambetingelserna för en journalist idag. Jag tror väldigt många övervärderar hur mycket tid en journalist har att jobba, men också vilken fritt vilt man kan vara som journalist. Man har inte fast jobb, man är avhängig av frilansuppdrag och så vidare, och snackar man med journalister som har gjort en del gravarbete så vill de ju se att det inte alltid är så enkelt att stå i stormen. Det är rätt och slett uttryckt, särskilt om du graver i lite betänta ting.
Men hur menar du det är relevant för att vänstersidan är överrepresenterad bland journalister?
Ja, alltså, jag vet inte om jag är enig i det premisset. Nej. Men i den grad man är kritisk till journalisters hantverk och menar att de gör ett lite sån enkelt arbete, så tror jag det är viktigt att man har i mente nettopp det här ramman runt deras arbetsvärdar också. Att det är kanske inte rum för oss som journalist att vara allt för kritiskt eller gå allt för långt utanför de etablerade ramman.
E24-redaktør og tidligere høyre statsråd, riktig nok, Torbjørn Røe Isaksen, reagerer på Aftenpostens portrettintervju med Paul Steigan, som de presenterte for, jeg tror det var forrige helg. Og da sier han, han spør seg om dette noensinne kunne blitt presentert med en tilsvarende ytterliggående aktør på høyresiden. Et såkalt koseprat, kaller man det. Hadde man tillatt det, eller er det fordi at vi er venstrelente i pressen, at man tillater et koseintervju med Paul Steigan, men ikke med Helge Lurås, for eksempel?
Jeg tror i hvert fall reaksjonen hadde vært helt annerledes på et koseintervju med Helge Lurås enn det var. Altså, jeg hadde stor sjans for det intervjuet med Steigan, men jeg satt jo og tenkte på akkurat det Torbjørn Røe Isaksen fremhevet der. Hvordan ville dette sett ut? Litt sånn slentrende morsomt, du vet, det er gode portrettintervjuerne som får offeren det bildet, du får sånn, du ser denne personen på en, men å, det var jo ikke noe, liksom, man skjødde jo ikke tilbake for å peke på noen av disse problematiske sidene i hans fortid og nåtid for så vidt, men den type koseintervjuer med dubiøse mennesker på høyresiden ville du jo ikke hatt, og den offentlige reaksjonen ville jo vært en helt annen. Det er jo åpenbart.
Jeg vet ikke om jeg er helt enig. Fordi en ting som jeg kjenner igjen ganske ofte er at, hva skal man si, ytterliggående krafter på høyresiden da, de er veldig dyktige på å få oppmerksomhet ved å påberope seg at de ikke får noen oppmerksomhet i det hele tatt. Att i utgångspunktet så är det ju ett väldigt smalt nålöja passera för att komma på sån här typ flater, bara det att bli intervjuad. De allra flesta som inte passerar det nålöjat är ju inte blivit knäblade av media, det är bara sån det funkar, det är trångt på toppen. Men jag har, alltså vi kan, när vi ställer oss spörsmål, hurdan vill det se ut? Ja, men det är bara att se på debatterna på NRK för exempel, där har ju såna här ytterliggående höjrekrafter, om det inte varit Sian så deras syskenorganisation, om man ska kalla det, den organisationen på den sidan i alla fall, och så långt ut, de har ju varit representerat på såna debatter som,
ja, men det är ofta för att de må ha samtidig mötegåelse och de grillar som bara det blir där. Jag har inte läst något porträttintervju med Lars Thorsen.
Jag tänker det är ganska stor forskel på att konfrontera Lars Thorsen på debatten, som det var mycket reaktion på och väldigt förståelig, som Fredrik Solvang gjorde på den ena sidan, och ha ett koseintervju. För det intervju med Steigan var ett koseintervju, det vill jag helt klart säga, även om man framhävet ting i hans fortid och nåtid som var problematiska, så var det var vennlig bilde av en mann som mange har et eller annet forhold til, og jeg tenkte at det var en fin fremstilling sånn sett, men jeg ble sittende og tenke på akkurat det. Dette hadde vi ikke lest med en tilsvarende voldsapologetisk person på høyresiden.
Ja, altså, men sånn, samtidig så vet jeg ikke om Steigan i mine øyne är lika ytterliggående på vänstersidan som jag kan syns att Sian är på högersidan. Så det skulle egentligen bara mangla att man kanske var ännu mer kritisk. Alltså Steigan har ju ett mig bekänt i vart fall aldrig tagit ordet för att egentligen argumentera för att någon grupp i samfunnet sin existens inte har någon, alltså inte har någon existensrätt i det här landet, att de har inte prövat. Jag har aldrig hört Stegen, Paul Stegen ta ordet för att förby en viss form för religion i det här landet. Alltså det är mycket mer allvarliga ting som har blivit sagt på högersidan.
Har han inte ett poäng? Är inte högerextremisterna och de som sympatiserar med det lite mer extrema också i meningarna sina?
Absolut, och det var inte meningen att sammanligna det, och i alla fall nå, men hvis du ser på konsekvenserna av det tankegodset de omgir sig med, och så är det någon som är bättre för att formulera sig än andra, så ender man ut i udemokratiska virkemidler hvor våld är en legitim måte att uppnå sina politiska mål på, och det menar jag är uacceptabelt uansett.
Ja, och det måste jag lägga till, det är helt, jag tar inte Stegen i försvar, alltså sånt, och det att försvara våld. Ja, då börjar vi egentligen snacka om radikalisering och sånt.
Det är ditt fel.
Men principiellt så syns jag att det har inte skett något unikt vid att Aftenposten har intervjuat han Stegen. Tvärtemot så syns jag att det här sker ganska ofta.
Till slut så säger samfundsdebattant George Gooding att norska journalister är late och okritiska i däckningen av amerikansk politik, och att norska däckningen alltid ligger närmast den amerikanska vänstersidan. Och nu har vi också fått höra att norska journalister är till vänstersidan i norsk politik. Og så er nordmenn og norske journalister rett og slett dårlig rustet for å diskutere republikansk politikk?
Jeg kan gjerne si ja, men ikke nødvendigvis av de grunnene som Gooding peker på. Men absolut att norsk journalistkår generelt er dårlig på utenlandspolitikk, det synes jeg at de er.
Ja, det kan jeg jo slutte meg helt til. Om det är fordi de är vänstervridda eller late, det är inte så gott att säga. Si. Jag tänker det i någon grad så är det fordi de i för stor grad förhåller sig till någon typ av medier i USA. Och de är ganska framträdande. Att det är lika utbrett bland alla journalister är inte enig. Alltså så det där UXA-programmet till Thomas Seltzer för exempel, som jag menar är någon det bästa porträttet som har varit gitt av en sida av USA som vi ellers ikke får så väldigt mycket tillgång till i norska medier, så han kanske inte en typisk journalist da, men ett betydligt journalistisk arbete i alla fall där. Om man kallar det latskap eller bunnlinjefokus eller dålig tid som du var inne på i sted, det vet jag inte helt vad man ska säga, si, men jag satt och tänkte på det när du efterlyste fler kritiska spörsmål till makten, att den typen kritiska spörsmål förutsätter ganska mycket insikt. Och mitt intryck är att journalister inte alltid har tid till att skaffa sig den insikten för de är i en situation där de ställer de frågorna. Jag tror det är det som är grundlaget för att man alltid blir mikrofonstativ eller kolportör av amerikanska medier mer än att man enten är lat eller vänstervrid.
Ja, nej, men jag håller med. Jag tror inte det är sån bevisst konspiration det här. Och så lurar jag lite på sånt, hur vänstervrid är det igen, eller med det att USA är så vanvittig höjrevrid som nation att de mest höjrevrida här i landet vill ju fortsatt vara ansett som vänstervrida i USA. Så det är liksom vanskeligt att skylla på att norska journalister eller demokraterna slipper undan när de generellt har så lite insikt i amerikansk inriks- och utrikespolitik.
Min lärare på journalisthögskolan menade ju att det var ett väldigt stort problem att vi kanske på grund av mangel på tid eller mangel på resurser slutat att skriva reportagegenren, och att det också kan vara grund till att alla norska medier i sina prognoser och i sina analyser trodde att Trump inte kom till att vinna det första amerikanska valkampen, att det inte är där och att det inte skildrar och att det inte ser det och att de gör allt över telefon och Mac'er. Och
det var inte bara norska medier det då.
Nej, det var det nog.
Men det säger kanske mycket om en del medier i det hela tatt.
Om journalistik generellt kanske. Och med det kan vi gå över till dagens andra tema.
Jo. Det är Uge Marstein här från Undergrund Klick. Du hör på Etik och estetik av Subjekt. You know the shit.
Rødt politiker Sofia Rana vil stanse en boklansering på Litteraturhuset i Oslo. Litteraturhuset har leid ut lokaler til en omstritt høyreorientert forlegger som skal gi ut en bok om Fridtjof Nansen fra 1898 på nytt. Rødt politikeren mener at forleggeren bruker Nansen til å legitimere et ytterliggående syn. Burde Litteraturhuset trekke arrangementet slik Rødt politikeren foreslår, Shariati?
Nei.
Vad tänker du, Kjær Ulf?
Nej.
hade tagit sig ut. Men varför inte? Han är ju en högerextremist, ja. Kör jag alltid.
Alltså för det första så tänker jag att det är ingen en motsägelse mellan det hos Sofia Rana påstår om att det är en legitimering vi ger dem den här plattformen och så vidare och så vidare och att det är en möjlighet för de högerextrema kraften och på en måte organisera sig och samköra sig. Allt det kan stämma samtidigt som man kan konstatera att det likaväl behöver rum för litteraturhuset till att välja vilken profil de ska ha, rätt och slett. Och sen är det ju sån samfundet funkar att vi andra i publikum har en möjlighet till att välja litteraturhuset som en förmedlingsarena utifrån deras profil eller att vi väljer bort den utifrån den valda profilen. Så tänker jag att många gånger så må man också huska på att bara för att Sofia Rana menar detta betyder inte att det är blitt sånt. Hon kan gärna ta ordet för det utan att man tränger att glömma att hon har egen vetaksmyndighet.
Men där har jag en invändning, för att Sofia Rana sitter alltså i Oslo bystyre, ja. Och hon förklarar sig med att detta är inte censur, men det börjar ju att bli farligt närmare censur, för att hon trots allt sitter i Oslo bystyre, om inte bara mangel på armlängdes avstandprincip, för att litteraturhuset också får stötte från Oslo kommun.
Men jag kan ju säga sådana här, ja, jag menar att man har principer och de bör man ri hela vägen. Jag syns att det blir lika galt att förby litteraturhuset som det ville bli att förby, eller som bojkott Parkhuset. Var inte de tillknyttade där stegen eller sånt?
Parkteatret.
Ja. Tack för korrigeringen. Som jag syns det blir galt att censurera och förbi Russia Today. Alltså ska man ha principer så bör man rida dem och man bör rida dem hela vägen. Och man bör rida dem också när de är vanskliga för en köl också. Jag har aldrig tänkt att delta i ett intervju för Dokument.no. Jag syns att det är en sida som står för väldigt mycket hat i samfundet och de har varit med och radikaliserat väldigt många människor också. Jag har aldrig tagit ordet för att förby dessa sidorna heller. Det är en del av utfordringen vid att leva i ett demokrati. Men jag har samtidigt också tro på att demokrati är så pass solid och robust att vi tåler nettopp att utfordras på denna måten.
Ja, Sofia Rana, man kan ju också se på det som en kritik.
Ja, jag tänker av det. Och hon har självklart yttringsfrihet att säga si det. Tatt i ordet för detta. Yttringsfriheten är ju inte bara begrundet i att folk ska få lov att säga det de menar. Det är ju också begrundet i att vi andra ska få lov att höra vad folk står för. Slik att vi kan vara eniga eller oeniga. Och det att politiker exponerar sitt syn på yttringsfriheten på denna måten tänker jag är ett udelt goda. Slik att vi kan värdera dem utifrån vårt eget syn på yttringsfriheten om det är politiker vi har lust att stämma på.
Ja, jag vet inte om jag är helt enig och jag måste ju också överför våra läsare säga att jag har ofta meninger om dessa teman som vi snackar om och det är ju kanske grejt att säga, men jag ska pröva ställa kritiska spörsmål i bägge riktningar. Men jag udelt goda, hur kan du säga si det när hon trots allt sitter i bystyret och trots allt ja.
Ja, visst det inverkar på bevillningar och den typ ting så får man ju ta den diskussionen när den uppstår. Det att vi vet mer om vad våra politiker står för, det tänker jag alltid är en god ting och den exponeringssidan av yttringsfriheten tänker jag alltid är undervärderat. Jag syns det är en stor styrke att få veta mer om vad folk står för så att vi står bättre rustade till att värdera dem. Men för att gå tillbaka till själva spörsmålet, nämligen burde litteraturhuset nektet detta. Jag tänker det är ganska viktigt att ha två ting klart för sig. Det ena är att man måste skilja mellan typ av arrangemang och vem som arrangerar. Viss denna typ radikala högerextrema, jag vet inte vad slags människor detta är, hade haft ett arrangemang för den vita rasens överlägsenhet, så hade det varit något annat. Det de gör är att relansera en bok av Nansen, och så kan den att de brukar det till sitt formål, det att bruka idéer till sitt formål och det att reproducera idéer som kan leda någon till att tänka något dumt. Det är ju inte i sig själv en utfordring som man kan lösa ved att stoppa den. Det är ju en grund till att vi har ett förbud mot förhandscensur. Så den ena sidan är arrangemanget innanför det ett litteraturhus har som formål att driva med. Ja, då är man i utgångspunkten på samma linje, uansett om arrangörerna måste vara något klandra på andra måter. Den andre siden jo, hvis vi så på dette, hvordan ville, altså denne legitimeringstanken da, blir de legitimert av å få lov til å kjøpe seg inn på et litteraturhus og arrangere dette opplegget sitt? Altså blir de legitimert av å stå på Eidsvolls plass og få lov til å demonstrere for akkurat det samme? I så fall så ytringsfriheten grundlaget for legitimering i samfunnet. Jeg tenker at det en veldig vanskelig måte å nærme seg menneskers ytringsfrihet på.
Det ikke litt forskjellig ettersom den Eidsvoll plass veldig sånn symbolsk plass hvor man skal få markere seg og demonstrere mot myndigheter og alt mulig annet?
Det må jo være mye viktigere det enn et skarve litteraturhus.
Ja, ja.
Altså her har du politiet står mannsterke rundt og passer på at du får lov å ytre disse kontroversielle synene, men et litteraturhus, det skal ikke gjøre det, for da blir du legitimert. Jeg tenker samfunnet vårt legitimerer alle disse synene ved å tillate dem. Så hvis du trekker den legitimeringstanken hele veien ut, så skjønner du at den funker egentlig ikke, fordi konsekvensen av å tenke sånn, det jo at du egentlig ikke, du har ikke tro på det bedre argument, sterkere kraft. Du har ikke tro på at dine medborgere i stand til å gjøre den samme type kritiske vurderinger av eventuelt farlig tankegods som det du og derfor må du hindre dem i å få tilgang på det tankegodset.
Men demokratisk latskap har noen kalt det, men Oslo mot rasisme, en Instagram-konto som ble stor under Sian-demonstrasjonen og så videre, de har nå lagt ut en post hvor det står i versaler litteratur huset ønsker fascister velkommen. Og jeg har jo litt lyst til å tenke at litteraturhuset har jo også sin egne, de kuraterer jo sitt eget program.
Ja, det to ting litteraturhuset, det jo to forskjellige funksjoner det litteraturhuset har. De kuraterer sitt eget program.
Og så leier de det ut.
Og så leier de det ut, og dette vel på utleiedelen.
Ja, riktig, ja. Det det. Men uansett så har jo de slik en redaktør ansvar for innholdet i sin avis, selv om det en annonse, tenker jeg, så jo de også ansvarlige til en viss grad for hva de leier det ut til. Og det jo det også, de ikke uenige i det at de bare har leid ut til noen, men poenget at det jo ikke sensur eller å frata noen ytringsfriheten og bare nekte dem å være med i sitt hus. Kunne de ikke arrangert hjemme i stedet til det bedre.
Jo, og hvis man skal ha den type skiller, så kunne man jo tenke seg for eksempel at litt avhengig av hvor du sto i debatten om kurderne, da, så nektet du dem å ha innlegg hvis du mente at de tok feil. Eller, altså, i alle sånne type debatter så vil du kunne komme opp i den situasjonen at du legitimerer et eller annet syn du ikke nødvendigvis selv enig eller står for. Hvis det det som skal være styrende for hvem du leier ut til, da får du en veldig vilkårlig linje som helt avhengig av den som styrer litteraturhus til enhver tid. Jeg tenker det ganske bra at vi har en leder for et litteraturhus som har den prinsipielle tilnærmingen som Farid skisserte i sted, at det ikke likes og dislikes som avgjør hvem som får lov å være på et litteraturhus. Det i utgangspunktet norsk lov. Hvis man fremsetter ulovlige ytringer, så det en sak for politiet etterpå. Og hvis man driver med ting som ligger helt utenfor det et litteraturhus skal drive med, så kan man nekte det på det grunnlaget.
Jeg tenker at det blir litt sånn kjedelig, for egentlig vi enige.
Jeg beklager
det altså. Så nå skal jeg bare gjøre et forsøk på å være litt uenig, spice litt ting opp. Fordi det jeg litt uenig er jo at, jeg tror ikke man skal ta lett på å si at det å stå på Eidsvolls plass kontra det å være på Dagsnytt 18 er likestilt med hverandre. For symbol så har du nok rett i det, Annine, at det kanskje er egentlig mer symboltungt å stå foran Stortinget og ha politibeskyttelse som friborger og kunne ropa på ett torg. Men du gjør bokstavligt talt det. Du ropar på ett torg. Och det är klart att när du ropar i en studio eller på en scene eller har en mikrofon, så gör det någonting med det du ska förmedla. Det gör någonting med intrycket, och det är där legitimiteten kommer in. Att jag tror att trots för att jag kanske är mer symboltungt att stå på ett torg som vi associerar med demokratiet och rättsstaten och så vidare och allt vad det är, så är det att litteraturhuset för exempel tillbyr en plattform för folk att samla sig. Är nog så tungt det också. Så i spörsmålet, ska de inte kunna göra det då? Jo, det är akkurat det. Och jag tänker att den debatten som är nu, det med att organisationen mot rasism eller Oslo mot rasism delar en sån kampanjebild där de på en måte attribuerar någon hållningar till litteraturhuset om vem de önskar välkommen till sig. Kanske är lite sån stråmansargument.
Är det inte lite unfair?
Men det är samtidigt detta som är, men man måste inte heller komma dit hen för nu syns ju att vi har kommit dit hen i debatten att vi anklagar någon för att vara hårsåra. Oftast folk från vänstersidan. Att de vill cancellera, att de inte vill ge någon plattform och så vidare. Men samtidigt så kommer dessa anklagelser oftast för folk som i sin tur också har blivit väldigt kränkande för att de blir mött med kritik. Det är det som sker här. Litteraturhuset står fritt till att välja vilken profil de ska ha. De har valt den profilen de har gjort och begrundat det. De möter då den här kritiken och det må man också tåla i sin tur. Man kan inte hålla på och vara kränkad ena sekundet och sen anklaga andra för att vara kränkad andra sekundet. Man må ri principen hela vägen.
Ja, jag är inte så väldigt tillgängare av principer, men akkurat det där är jag helt enig. För det, den där suttringen över att vara kancellert, den kommer väldigt fort bara någon enkelt argumenterar mot det. Mm. Och hvis de argumenterar mot det med argumenter du själv syns är dumma och osakliga, så blir du leida och följer dig kancellert. Det funkar ju inte, ikke sant? Mm. Det är ju bara att någon brukar yttringsfriheten sin och så gör de kanske det på en osaklig måte då. Ja, så får vi ta ställning till vad vi syns om dem för det gör det. Men bara tillbaka till den distinktionen, för jag är helt enig i det när det gäller att vara på Dagsnytt 18 eller sådana städer, då alltså jag följer inte den legitimeringstanken, men det är klart att då är det gjort en redaktionell värdering för att lyfta fram ett eller annat som ellers inte vill bli lyftet fram. Men jag tänker du kan det ligger detta Eidsvolls plass exempel, det ligger egentligen, jag tror det är symboltungt som du säger, men det är också i det offentliga rum som är vårt alles rum. Ett utleid rum på litteraturhuset är inte vårt alles rum. Vi trenger inte att vara där. De kan få lov att vara där och hålla på med det själv. Det plager inte oss hvis vi bara undgår det. Men det att ting sker i offentligheten, det är ju något vi faktiskt måste förhålla oss till. Mm. Så för mig så är det mycket mindre problematiskt att den typen stämmer slipper till på ett litteraturhus i ett leid lokale med de gästerna som önskar att höra på dem versus att denna typen tankegods får den andra platsen. Så jag skönner inte helt varför man reagerar så starkt på att litteraturhuset gör detta. Hvis man accepterar, och det är ju inte säkert man gör då, hvis man accepterar att denna typen människor har yttringsfrihet helt generellt.
Ja, alltså, och till trots för att jag inleder med att säga att jag är enig med Sofia Rana om att de inte ska få lov att få lejd litteraturhuset sin scene, så må jag ändå ge hon lite ros mitt i all detta också. Alltså jag syns att jag är helt enig med Annine. Det är väldigt positivt att vi har politiker som jag har känt vad de står för. Och i det här tillfället så har ju Sofia Rana egentligen gjort känt ett ståndpunkt som hon ofta har gjort känt från förr av. Hon är konsekvent i det minsta på det här. Och det syns jag är väldigt positivt. Det enda jag skulle vilja utvandra om Sofia Rana på tillbaka är, hon har ju också uttalat sig, jag syns det har varit väldigt spännande att se mitt i det här Ukraina-konflikten om hur hon problematiserat hur vi också ensidigt kan vara kritiska mot för exempel Ryssland eller hur vi överser en del rasism och sånt som kommer till uttryck i måten vi behandlar folk på och begrundar varför vi behandlar dem för Kelly också. Och jag skulle önska, och flera gånger har hon kanske, om jag inte tar helt fel påpek då, att det blir galt att censurera kritiska motstämmer. Och det är väl kanske lite som hon beväger sig lite i den samma riktningen själv här. Det är några meningsuttryck som är väldigt skadliga och farliga. Det man heller borde diskutera det, och som jag syns att vi gör allt för lite. Och det hoppas jag kan få medhåll från dig inne också. Och det är, hur går gränser för yttringsfriheten? Alltså jag syns den debatten, den ser jag allt för lite av. Särskilt nu när man ser för exempel bränning av koranböcker och sånt. Norr är det icke länge ett uttryck för din yttring, men nog börjar du gå över för exempel andras religionsfrihet. Var går gränsen för din yttring och andras egna friheter för exempel? Det diskuterar vi för lite.
Ja, här tror jag håller på att säga, jag delar din intresse för det här spörsmålet, men jag är nog en dålig samtalpartner, för detta är ju det jag håller på med hela tiden, så jag syns det är ganska mycket av det, men du har nog rätt i det att det spörsmålet inte så ofta kommer upp i offentligheten, och när det kommer upp så är mitt intryck att det man ofta diskuterar, det är inte egentligen vad är lov och vad är inte lov. Det är vad borde vara lov och vad borde inte vara lov. Mm. Och det sista tänker jag är upp till alla och män och om till enhver tid med olika begrundelser. Det är akkurat som yttringsfriheten ska fungera, att vi diskuterar också dens gränser. Men det är ju någon gränser som är sånn, fordi loven sier at det er sånn, eller domstolene sier at det er sånn. Jeg opplever av og til at det å forklare hvordan retten er, det blir vurdert som om jeg forklarer hvordan jeg mener at retten burde være. Det synes jeg kan være litt ubehagelig i dette feltet.
Til slutt er det ingen som frykter en såkalt chilling-effekt, en nedkjølingseffekt av at for å starte med et eksempel, så viste en svensk rapport at svenske kunstnere, 50% av svenske kunstnere tilpasser søknadene sine og sitt kunstneriske virke for å få offentlig støtte. Og litteraturhuset ser jo nå her et bystyre som engasjerer seg i spørsmålet og som signaliserer at de ikke burde invitert inn denne stemmen helt tydelig. Frykter dere ikke at dette kan spre seg også til, altså både medier og kulturinstitusjoner er jo avhengig av folks og politikeres velsignelse i å invitere ulike stemmer? Er det ikke dumt at en person med følgere og politisk status mener dette?
Jo, jeg skjønner resonemanget ditt. Jeg tenker ikke det. Det er en politiker i et bystyre. Hvis man ikke har integritet nok som leder av et litteraturhus for hvem ytringsfriheten er helt sentral, til å gjøre det man mener er riktig, selv om man er avhengig av offentlige penger, så bør man ikke lede et litteraturhus.
Alltså, man må ju också, som jag sa, skilja mellan Sofie Ranas sina meningar som hon ger uttryck för, hennes position i samhället och det faktum att hon har inte levererat in något faktiskt förslag om att förby eller censurera någon här. Hon har gett uttryck för vad hon menar. Principiellt hon har startat en debatt. Jag syns det är kämpebra. Jag syns det var mycket mer allvarligt när Erna Solberg som statsminister gick så hårt ut mot Black Box Teater för exempel. Mm.
Men det är akkurat samma exempel, bara politiskt. Ja,
det är lite forskel på att vara statsminister och
det är faktiskt och det är det jag menar. Så att Sofie Rana är, med all respekt, en bystyrerepresentant. Hon är varat i Stortinget, som jag tror också. Men det är inte så att när Sofie Rana har sagt detta så är det vetat. Det är en politiker som spör vad ska vi egentligen debattera här? Och det här är alltså grupper som vi brukar demokratiet till att underbygga demokratiet. Jag syns det är värt att diskutera liksom sån, är vi naiva och så vidare demokratiskt här eller gör vi oss själva en björnetjänst? Men jag syns inte vi ska göra det som är värre än vad det är heller. Liksom. Det är krismaximerat av och till, syns jag.
Och med det går vi över till dagens sista tema.
Visste du att Hedvig är 100% digitalt? Med forsikringsappen Hedvig får du empatisk behandling av ditt personlige serviceteam. Alt ved dine fingertupper. Meld din skade og få saken løst på minutter i Hedvig-appen.
Allerede før finaleuken hevdes Ukraina å ha vunnet Eurovision Song Contest. Eksperter mener landet kommer til å få masse sympatistemmer fra nabolandene i Europa. Selv om Eurovision hevder seg som en apolitisk musikkkonkurranse, er den stadig tema for hete politiske debatter. Men er det egentlig et problem, Anine Kjærulf?
Nei.
Og hva tenker du,
Fariati? Nej, alltså jag tror att den som tror att sport och musik och sånt underhållning är apolitiskt lurar sig själv. Så det är inte nej.
Nej är svaret. Men är det inte synd då för musiken i så fall om det bara blir såna symbolstämmer?
Jo, jag skönjer ju argumentet mot, men jag är helt enig med Farid. Det är enda mer än sporten, så är ju musiken en kunstform som självklart også er politisk, egentlig uansett, men den kan jo være mer uttrykt politisk knyttet til dagsaktuelle ting, og at den er det, og at man gjennom sitt engasjement deltar på den måten, og blir påvirket på den måten, det tenker jeg dypt menneskelig. Så jeg har ikke noe problem med det. Jeg har stor forståelse for argumentet om politikkfrie zoner, og kanskje enda mer I sporten enn I Eurovision Song Contest.
Det kanskje vanskelig å kreve av alle de som skal stemme, som ikke har noe krav til faglig kompetanse.
Ikke sant? Det kommer inn på flere sider her, både det demokratiske aspektet, men også sporten. Jeg snakket med hun Birgit Skarstein for en tid tilbake om dette med politikk I sporten. Og det å prøve å holde politikken utenfor sporten stort sett, det har jo I grunn kan jo ha ganske store politiske effekter, ikke sant? Hvordan får du frem aksepten for kvinnelige idrettsutøvere eller idrettsutøvere med nedsatt funksjonsevne I Sovjet eller I Russland, ikke sant? Jo, du nekter dem til slutt å komme fordi de får ikke delta I den delen som har med kvinnelige eller Paralympics. Da plutselig bidrar du egentlig til en enorm endring gjennom noe som tilsynelatende helt apolitisk, men har voldsomme politiske effekter. Og det å være den samlende arenaen som ikke driver med masse politikk hele tiden, det gjør at man egentlig kan samle mange flere til felles innsats enn det FN klarer, ikke sant? Sånn at det mange gode argumenter for å prøve å holde politikken ute fra en del av disse arenaene. Men at dette skjer midt I en grusom angrepskrig I et Europa som for hvem dette Eurovision Song Contest en slags markør, det tenker jeg egentlig helt akkurat som det skal være.
Nei, altså brød og sirkus vel 2000 år gammelt begrep. Og det sier litt om at underholdning aldri har vært apolitisk egentlig. Mm. Det politisk, det kommer det fortsatt være. Det bare noe vi må akseptere at det Det som plager meg ikke når vi at for eksempel en sånn European Song Contest politisk hva skal man si aktivitet det som plager meg når vi skal selektere når det politiskt og ikke politiskt eller når vi skal ekskludere folk från den plattformen og ikke jeg tenker at jeg synes at det prinsipielt vanskelig og exkludera för exempel Ryssland från de här plattformarna av samma grund som jag syns det generellt är vanskelig att exkludera aktörer från ordskifte. Jag syns det men samtidigt så syns jag kanske det som är mest provocerande med det hela är att man har aldrig turt att gå till det skrittet för. Det finns, alltså jag kan ju se för exempel de sista tre månaderna har det dött fler I Jemen än vad det gjort I Ukraina sedan 2014 med hjälp av norska vapen för exempel. Det borde egentligen diskvalificera oss från att delta I European Song Contest. Israel som är med I detta, de ockuperar ju ett annat land I strid med folkrätten. Stort sett hela världen ser sig enig I det. De brukar kemiska vapen mot civila. Bara de sista 2-3 veckan har de ju utfört flera olovliga folkrättsstridiga attentat mot civila I Palestina.
Så borde man boykottet alla eller ingen?
Ja, alltså det det jag brukar säga, ikke sant? Att visst vi ska ha det här principen. Visst vi nu ska ta och hålla folk utanför.
Så gör
det
hela vägen.
Exakt.
Ja, det är väldigt bra.
Det borde jag vara enig. Hållt upp sig att jag hållt med dessa yttrandefrihetsprinciperna hela tiden. Jeg er nok litt mer fascinert av pragmatisme. Altså, jeg synes I grunn prinsippene helt avgjørende, og vi må forstå dem, og vi må håndheve dem så langt som det gjelder, men de må ikke bli en tvangstrøye som gjør at vi utsletter vår menneskelighet og ikke klarer å tilpasse oss ekstraordinære situasjoner på en måte.
Helt enig. Og da, jeg sier liksom ikke at men det som skjer da, det Europa sier egentlig, det Vesten sier at de her dødstalene, den her konflikten, den her krigen, är värre än allt annat vi har sett. Och det är det ju inte.
Nej, det är helt enig. Och det är ett kämpeparadox, ikke sant? Men det är så när vi skrudd samman tror jag att det vi identifierar oss med, det är det som är närmare på en eller annan måte. Alltså det är allt möjligt orättfärdigt och oprincipiellt med detta. Men att det kommer dit att man bara inte klarar att göra det av en eller annan sån samvittighetsgrund som helt enig med dig skulle slått in mycket för. Att man trots allt gör det I det helt tatt, da.
Jag syns ju att det har varit många ting. Nu går vi helt av spåret här alltså. Men när vi ändå är igång. Jag är lite skamlös där. Så syns jag att alltså, när vi nu snackar om Ukraina och sånt, det är liksom icke att la vär att påpeka, alltså helt tydlig i det här i konflikten, så var ju generalsekreterare Röda Kors Norge i Ukraina, snacka om flyktingssituationen där med NRK. Och det här var på Dagsrevyen då. Det han snackar om liksom vad som är så speciellt med de här flyktingarna. Det här är alltså Röda Kors, sin generalsekreterare, som påpekar att men det som är speciellt är att de ser ut som oss, påpekar man. De har till och med samma barnevagnar som oss. Jag tror att vi har humaniserat de här flyktingarna på en helt annan måte än man har dehumaniserat flyktingar för alla andra städer i världen. Det här lägger liksom resten av världen märke till. Det här lägger också normen som har tillknytning till andra städer i världen märke till. Så, nästan utan undantag så är det detta som är uppfattningen bland alla de jag snackar med.
Men kan det inte handla om värdisätt, att det blir lättare att integrera och slippa hela assimileringsfasen hvis de kommer från ett land som ligner mer då, i kultur?
Ja, men det är väldigt intressant det du tar upp. För jag har hela tiden också, medan jag jobbat för myndigheterna, sagt att Norge har väldigt lite integreringspolitik, men det är egentligen assimileringspolitik. Och så spör du ju också här, du startar med att spöra om integrering och så går det in på assimilering. Och jag syns att Norge har varit en av världens bästa land på att assimilera andra. Jag märker det, jag har sett det i mitt arbete också på många olika områden. Men nej, det är att påstå att det är lättare att integrera folk från Ukraina än vad det är att integrera folk från Syria eller Sudan. Det är en påstånd som är hämtat från vad? Alltså integrering handlar inte om sysselsättning eller utdanningsgrad. Det är nycklar till integrering, men det är det att följa fällskap. När du nu ser en hel nation reagera helt motsatt av hur man reagerat i 2015 när det var behov för en annan flyktingkris då, som kom från Syrien, där man ändrar lovan bokstavligt talat över natt i raskaste lovändningar för att göra det så vanskligt som möjligt att komma hit, där man kollektivt kunde avslå asylsökarna.
Men tema är alltså Eurovision Song Contest. Och någon spörsmål må bara stillas. Eurovision ska ju kåra Europas bästa musik.
Ja.
Är det bara att ge upp det, den ambitionen?
Nej, nej, det är ju inte det, ja, självklart. Men alltså man, nej, det bör ju vara, det måste vara utgångspunkten. Jag, när jag argumenterar för att jag inte syns det är väldigt problematiskt att man får sympatistämmer till Ukraina, så är ju det för jag har en förståelse för det. Det bästa hade ju varit om detta var sammanfallande naturligtvis.
Ja, men nu ska folk stämma.
Ja.
Burde de stemme fordi at de synes det er bra musikk, eller fordi at det er et Europa i bevegelse og
men
krig?
Har ikke landene alltid stemt sånn i sympati med naboland?
Jo, men det hadde vært bra om
eller antipati med naboland.
Hadde vært bra om vi hadde litt sånn viss enighet om premissene for hva en stemme betyr og hva den er da.
Er ikke det demokrati da? Du har jo ikke noe enighet om det der i det hele tatt. Nei, det er utrolig kanskje ulike grunner til at folk stemmer på politikere også.
Ja.
Folkepartiet nej till bompengen för exempel.
Ja, så det är helt sant som man inne ser. Vem har sagt att det enaste riktiga grunden är att stämma på en sång som svingar mest? Alltså du kan ju stämma för att det är från det korrekta landet för exempel, eller för att de har den penaste statisten eller vad det skulle vara liksom. Finns ingen facit för hur du ska stämma.
Hvis du er ulvetilhenger, for eksempel, ja, kan du stemme på ulver. Ja.
Hva kommer dere til å legge i deres stemmer da? Hva vekt legger du mest?
Jeg tror nok at jeg hadde, hvis det hadde vært opp til meg dette her, så tror jeg jeg hadde prøvd å stemme på den musikken jeg likte best, ja.
Ja, og ja, derfor ser jeg ikke på Melodi Grand Prix altså, i det hele tatt.
Du hørte hvor distansert mitt svar var. Det ble på et veldig sånn, prinsipielt abstrakt plan. Jeg er heller ikke så... Jeg har outsourcet dette til folk på jobben som er veldig opptatt av det.
Og med det så vil jeg takke for besøket Anine Kjærulf og Farid Shariati.
Takk for at du kom.
Tusen takk.
Du hører på Etikk og...
I tillegg til våre gjester, tusen takk til forsikringsappen Hedvig for å presentere podcasten Etikk og Estetikk, og til stiftelsen Fritt Ord som har muliggjort denne podcasten. Apple-subjekt der det er mulig å følge oss på Facebook og på Instagram, og Etikk og Estetikk har jo som kjent en egen debattgruppe med nærmere 3000 medlemmer på Facebook. Den heter Etikk og Estetikk, så om du ikke er medlem i den gruppen fra før av, så anbefaler jeg deg å bli medlem der, for der tas det opp temaer som interesserer subjekt generelt, men særlig da podcasten Etikk og Estetikk spesielt. Hvis du likte podcasten, så håper jeg at du kan stjerne rangere oss i de plattformer som tilbyr det, enten det Spotify, Apple Podcaster, SoundCloud eller andre tilsvarende podcastplattformer der du hører på oss akkurat nå. Og med det så har jeg lyst til å takke for følge. Mitt navn det Dan Bichoy, så poddes vi om en uke, også da med et stjernespekket lag av gjester.